I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kära dagbok, dags för ett nytt kapitel med podden. Ser med skräckblandad förtjusning fram emot att gå vidare och håller tummarna för att mitt engagemang och min passion för att hjälpa de som längtar räcker för att kunna driva podden framåt. Ska bli så kul att få göra det till en början tillsammans med Ida.
Och välkomna till avsnitt 46 av podden Jag vill ha barn. Och det första av fyra tillsammans med mig, Ida Östensson.
Ja, vad kul att du är här, Ida. Det där gjorde du riktigt bra, som om du inte har gjort någonting annat. Vi kommer alltså i den här podden numera ha månadsteman. Och temat för december som vi dock tjuvstartar idag, trots att det fortfarande är november. Det är att ha gästen Ida här i fyra avsnitt. Jag är så sjukt nöjd över det. Idag ska vi, förutom att lyssnarna ska få lära känna dig Ida, prata om att kämpa. Det var nämligen så att jag funderade över vad vi har gemensamt, och då kom jag fram till att engagemang och passion och att kämpa är ju saker som du och jag gör hela tiden. Och alla som lever med barnlängtan också gör hela tiden. Men först Ida, välkommen.
Tack.
Du är ju liksom lite av min idol, så jag är väldigt peppad på att få ha dig här. Hur känns det?
Jo, det känns skitbra, men också väldigt konstigt att få höra dig läsa dagboken och ja, men den känslan som jag längtar till varje torsdag, att få bara sätta
nu
på och
lyssna.
Nu ser jag det live. Ja.
Väldigt... Känns det konstigt? Ja.
Nej, jättemysigt.
Ja, vad härligt. Har du lyssnat hela vägen från början?
Från första avsnittet och alla framåt.
Är det sant? Mm. Nu får jag gåshud. Det, förstår ni, min idol har lyssnat på min podd. Det är ju så coolt. Berätta, vad tycker du är det bästa med podden?
Alltså, man ska inte underskatta mys. Alltså, ja. Jag tycker verkligen om, nu är ju Annika slutat, men den kombon och era röster har varit så himla fin. Och det är en sån fin stämning och mysigt att lyssna på eran podd.
Det har ju faktiskt varit, men det kommer ju vi ha lika mysigt.
Ja,
nu har verkligen. Vi också fått in lite norrländsk mys.
Ja, jag hoppas att jag kan skapa lite mys också
det.
I studion.
Jag älskar det.
Har men du... sen måste jag också säga, alltså, för mig har det ju varit... Alltså, myset är ju bara en bonus, men att lära mig om någonting som jag inte trodde jag skulle behöva lära mig ett skit om.
Nej,
men behövde sätta mig in i. Och att googla har inte varit det lättaste. Jag tar till mig väldigt mycket bättre av att lyssna på verkliga människors berättelser och på podd helt enkelt.
Det är verkligen sant. Det här med googla kan ju göra en galen också.
Ja.
Ja. Som man ändå har uppskattat från början. Att det...
Men det är så sterilt. Och det är liksom, man vill ju mer, alltså för mig har det varit, det är inte så svårt ändå att få reda på de här praktiska grejerna. Men det är ju känslan man vill dela och förstå. Och det har jag verkligen varit tacksam för. Att inte känna att det är något konstigt. Alltså normaliseringen, att tabut försvinner på många sätt. Jag har kunnat prata om min resa mycket enklare genom att lyssna på er. Att ni har varit så frispråkiga kring era resor.
Gud, blir jag helt rörd här. Jag var häromdagen och höll ett föredrag för en massa läkare och gynekologer, psykologer och kuratorer.
Det är så coolt att du gör
jag
det.
Jag vet, det är så roligt att jag får möjligheten att göra det. Det var en utbildningsdag för Svenska sällskapet för reproduktionsmedicin som hade. Med anledning av att den här lagen går igenom 1 januari, att man ska kunna göra... dubbeldonation och olika donationer utan genetisk koppling. Och då, jag har ju känt varje gång jag gjort de här grejerna förut att liksom den här kampen som jag ju vill föra liksom för patienters rättigheter och också för att vi ska lära oss mer om fertilitet och alla de där grejerna, att det, jag har hela tiden blivit, jag tänkte från början så här, det här är ju en kamp som jag och alla gynekologer och läkare kommer föra tillsammans, men jag har känt att läkarna och gynekologerna alltid, ja men det är ju er kamp så här. Vi gör ju det landstinget säger åt oss att göra typ. Helt plötsligt var jag en person som man på riktigt skulle lyssna på. Och att de också vill göra en förändring. Det var ju faktiskt väldigt, det kändes väldigt upplyftande.
Men kanske också för att de fick höra en människa, se och träffa en människas historia. Alltså som har gått igenom precis det och se vad det innebär också.
Ja, och kanske också lite faktiskt att jag valde, för när jag har gjort det här förut, då har jag gått väldigt mycket på lite sensations, att jag liksom berättar de värsta sakerna som har hänt i min resa. Och då blir det att läkarna tänker sig, men det där är ett engångsexempel.
Just det.
Nu var jag lite mer generell. Ja, det tog mer på något sätt. Men såklart, väldigt kul att jag får göra de där grejerna. Och att jag får vara med i de där sammanhangen. Tänk om någon hade sagt det till mig för ett år sedan. Att jag skulle hålla på med det.
Ja,
så konstigt ju. Men Ida, för lyssnarna som inte känner dig sedan innan. Berätta, vem är du? Och vad gör du?
Den eviga frågan. Ja, jag börjar med vad jag gör. Jag driver en jämlikhetsstiftelse som heter Make Equal. Och många känner igen mig för att jag har startat Fattarörelsen som kämpar för samtycke i både lag och praktik.
Ja.
Det vi fått igenom just
så
dagen.
Så coolt igår på tv. När...
Ja, agenda.
Ja, fatta-effekten.
Ja,
det måste
händer.
Ju vara så coolt för dig alltså.
Ja, jag såg inte det först i morse, men absolut. Det är mäktigt. Och även när man ser intervjuerna med de unga som pratar om samtycke på ett helt annat sätt, och jag vet att Fatta har haft jättestor påverkan.
Men har Fattas enda syfte varit samtyckeslagen?
Nej, som jag sa, samtycke i lag och praktik, så att vi har liksom nått det ena målet med lagen, och i helgen så släppte vi också vårt metodmaterial som vi har jobbat med i 3 år, Fatta samtycke, som man kan kolla upp på fatta.nu, där vi går igenom vad är då samtycke i praktiken. För det är inte som att, alltså lagen är till för att både få färre våldtäkter, men också såklart för att fälla de som begår övergrepp.
Just det.
Men vi vill ju ha noll vision på
såklart.
Övergrepp. Och då måste vi också prata om hur gör man samtycke, vad är det för någonting? Det är svårt att veta. Liksom, sexualundervisningen är porren och vi får liksom inte ens lära oss våra egna gränser. Så hur ska vi kunna känna av andras och så? Så ja, det uppmanar jag alla att kolla in. Fatta samtycke. Men förutom det så har jag jobbat också väldigt mycket med machokultur och destruktiva maskulinitetsnormer. För att 98% av förövarna är män. Å ena sidan och andra sidan så är ju män stora förlorare i vårt samhälle på massa plan som vi inte pratar om när vi snackar om jämställdhet. Ja. Jag har ju drivit liksom girl power väldigt länge. Men ju mer man grottar in sig i jämställdhetsproblematiken så har jag förstått att om vi inte jobbar med killar och män, om män inte tagit sina problem, så kommer det gå ut också över kvinnor och barn.
Just det.
Så
det är någon insikt som du har fått på vägen så att säga.
Ja, exakt. Från väldigt mycket så här separatistisk organisering. Jag har också jobbat mycket med skateboardkulturen och startat liksom föreningar för tjejer som vill åka bräda och jobba för en jämställd skatekultur och tjejgrupper och allt vad det har varit. Liksom. Men nu, efter Fatta så startade vi Fatta Man för att jobba just med män. Och så har det spunnit vidare kring att jag startade det här killmiddag. Där män vi uppmanas att prata med andra män.
Så bra tycker jag.
Män inte pratar om. Ja, men det har blivit skitstort. Allt från liksom alla riksdagsledamöter, manliga riksdagsledamöter till festivaler och föreningar och hemma hos och så här. Och nu senast så har jag tagit det vidare, för vissa tyckte ändå var svårt på killmiddagar att öppna upp sig och prata om sig själv, utan prata om andra män mest, så här, män i allmänhet, man borde. Så då,
Så det är svårt att säga jag känner och tycker.
Ja, vi behövde ha män som gick i bräschen för att på riktigt öppna upp och prata om sånt som män inte pratar om. Så tillsammans med en författare och föreläsare som heter Tor Rutgersson så startade vi en satsning som heter Allt vi inte pratar om, som är både en allt från bok till e-bok och ljudbok och podd och spel och hemsida och allt möjligt.
För att... Som ju har fått otroligt bra. Man ser det ju överallt, tycker jag.
Ja, vad kul. Ja.
Och många som har köpt boken också, va?
Ja, det har faktiskt blivit en stor säljare.
Det är ju toppen. Du, jag måste bara fråga, jag har inte ens tänkt på det innan, men hur finansieras alla dina verksamheter?
Alltså, så här. Många tror att jag gör massa olika verksamheter. Allt jag har gjort, allt från Fatta till killmiddag till allt vi inte pratar om, allting har jag gjort inom ramarna för Make Equal. Make Equal har startat satsningar. Sen blev Fatta till exempel så stort så jag startade en till organisation. Så att det är liksom två olika. Men Make Equal som jag nu fortfarande sen 8 år tillbaks jobbar heltid i. Vi säljer vår kompetens. Vi utbildar, vi konsultar, vi jämlikhetscertifierar. Och sen så söker vi också projektstöd. Killmiddag till exempel, det har vi fått 0 kronor för. Allt det har vi lagt egna pengar i för, som vi har fått in från föreläsningar och sånt. Så vi gör mycket och fattar samma sak. Det var också, vi sålde smycken i Fatta. Det var liksom vår enda inkomstkälla.
Just det, jag kommer ihåg den där det första Fatta halsbandet.
Ja, som togs ut på 2 timmar. Vi bara, okej, vi gör 200 ex. Det kanske räcker jättelänge. Så här bara, boom, 2 timmar senare. Men så det är föreläsningar och projekt.
Men har du liksom i alla år haft lön och liksom?
Ja, nu är vi faktiskt, det är helt sjukt. Jag tror vi är 16 anställda nu i Make Equal. Och jag startade för 8 år sedan ensam. Ja.
Men och då går det, det är inte ett aktiebolag utan det är en stiftelse.
Ja, det är en insamlingsstiftelse.
Ja, just det.
Men vi jobbar väldigt lite med insamling, den här traditionella. Det är lite för komplext och ibland lite för radikalt och spetsigt. Det är inte så här Friends eller BRIS, det är enkelt att förklara. Utan vi kallar oss för lösningsfokuserade jämlikhetsexperter. Och det är ju ganska brett. Jämlikhet är ju inte bara, jämställdhet är ju kön. Jämlikhet är ju alla diskrimineringsgrunder. Mm. Så vi jobbar ju väldigt mycket med olika antirasistiska satsningar och projekt och...
Men också kommersiella företag som tar in er för att ta hjälp, för de ska bli mer jämlika.
Framförallt
det. Det är ju toppen. Mm. Så att för er lyssnare som inte har koll på Make Equal, gå in och få det. Nu lät det som värsta reklamen. Det är jag som vill göra reklamen. Inte Ida som vill göra
reklam. Finns på sociala medier.
Ja, exakt. Du har ju också en egen IVF-resa som vi såklart ska prata om i den här podden. Men vi tänkte vänta med den till nästa vecka.
Ja, exakt. Ja. Det finns too much to say för att rymma det i det här avsnittet.
Ja, så ska vi också säga att båda våra bebisar är med på, i studion. Om ni undrar vad det är som hörs ibland så det kan det vara lilla Walter eller lilla Liv som låter. Men om vi då går till dagens ämne som är något form av tema kring att kämpa. Mm. Liksom engagemang och passion. Hur hamnade du där du är liksom? Om man säger, kan man säga att du är aktivist och feminist?
Ja.
Skulle du definiera det så själv? Eller är det jag som hittar på det?
Jag har alltid olika. Alltså jag är folkbildare, jag är ordförande, jag är aktivist, jag är entreprenör. Alltså jag är allt möjligt. Ja. Men just, det tyckte jag kändes bra med aktivist och feminist. Absolut.
Ja. Och om du skulle berätta hur du kom dit?
Ja, alltså den frågan får man ju oftast. Och den är ju svår. Det blir ju någon form av efterkonstruerad storytelling. Men jag tror faktiskt att, alltså just varför jag blev feminist, det tror jag är ganska säker på. Och jag kommer från ett litet samhälle utanför Umeå som heter Holmsund. Och det var väldigt traditionellt, som det kan vara i små samhällen med 5000 invånare. Jag var, som det då kallades för, pojkflicka. Jag håller på att försöka lansera den nya flickpojke. Att vi måste få våra pojkar att eftersträva, ta efter lite mer typisk flickiga egenskaper.
Ja, bra. Men, jag känner massa flickpojkar.
Ja, ja, men det tycker jag skulle vara den bästa formen av barn.
Ja, verkligen.
Men ja, i alla fall så... Jag passade inte in. Jag... spelade fotboll, jag ville åka skateboard, jag slogs på rasterna, jag tog mycket plats, hördes hela tiden. Och liksom, min fröken lanserade till och med ett särskilt smeknamn för mig på mellanstadiet när vi skulle göra en så här runda där alla barn skulle säga vad de inte ville bli kallade. Och de flesta barn sa ju saker som andra elever kallade dem. Och jag fick då säga till min fröken, jag vill inte bli kallad polis, för det var hennes nickname för mig. Jag la mig i alltid, tyckte hon. Men som tjej så skulle man ju vara lite timid och vän och inte den som...
Herregud alltså! Ja. Men hur gammal var du då?
Ja, alltså mellanstadiet. Vad gammal är man då?
Ja, typ 10-11 någonting.
Ja. Ja. Så det började väl där. Så på högstadiet så det var ju hela liksom Fitstim under Rosa täcket precis innan liksom Spice Girls och Girl Power och allt det där. Så jag fick de böckerna som jag precis nämnde av min brors flickvän och hade liksom alltid känt att jag var fel. Och när jag läste där så var det så jäkla skönt.
Hur är din bror, är han äldre än vad du är?
Han är äldre, ja, jag har 2 bröder, 6 och 7 år äldre.
6 och 7 år äldre. Så vad coolt, så hade han en tjej då som liksom inspirerade dig?
Ja, hon var feminist, gav mig de böckerna och de gjorde att jag förstod att det är inte mig det är fel på, det är samhället. Och för mig, det räckte liksom med att jag det enda jag sa när folk frågade varför jag var den enda feministen på skolan liksom. Nej, bara, varför är det det? Så bara, ja, men fattar du att så här, Håkan och Oskar i liksom, min klass, de kommer känna mer än mig för samma jobb. Det är helt sjukt. Det räckte med det, att jag tyckte att det var galet. Och sen så kom
gud vad jag önskar att jag hade fått med mig det också i sådär unga år. Alltså vad coolt.
Ja, och sen ja, kom hela allt det där andra med ideal. Jag slutade sminka mig och raka mig över en dag och bara liksom gick all in i liksom den traditionella 90-tals eller tidig 00-tals feminism liksom. Och startade upp en jämställdhetsgrupp och gjorde så här, undersökningar om sexuella trakasserier i
alla klasser. När du gick i skolan?
I högstadiet, ja. Och på gymnasiet så tog jag det verkligen vidare och då började jag på en skola där typ de flesta var feminister, en så här estetskola, och blev elevrådsordförande och skoltidningens chefredaktör och gjorde jämställdhetsdagar och temadagar om porr och allt vad jag höll på med. Men jag tror att jag fick ganska tidigt liksom ändå både jättemycket liksom såklart hat, alla de där grupperna, alltså lapparna vi satt upp i skolan om att jämställdhetsgruppen som heter Tjejmaffian, att vi hade möten, stod det ju bara så Ida Svensson, den äckliga feminister, rakare, använda durant typ.
Men gud!
Ja. Men
hur
också,
såg du emot det?
Jag gjorde nog inte det. Alltså, faktiskt, då hade jag inte ens slutat rocka med det. Och allt det där som det klassiska, det första man kan göra när man blir feminist. Men jag kommer ihåg att när jag läste det så hade jag till och med rakat ett hjärta på snippan. Jag bara, ni ska bara veta, jag är så fast i de här
idealen. Hur många fick
då
se det?
Nej, men ingen. Det var ihop med kanske, jag vet inte om jag hade börjat med sexen. Men
gud vad roligt.
Ja,
men hur kan liksom den där övertygelsen, hur den bara hade du med dig på något sätt?
Nej, men det var nog det där att jag hade alltid känt mig så fel och att det var så skönt att hitta den utvägen.
Ah,
och sen det där som jag skulle säga,
det
ena var ju liksom hat och motstånd, men sen fick jag ju också speciellt när jag började på gymnasiet så fick jag ju väldigt mycket bekräftelse, uppmärksamhet och pepp på för det. Liksom. Och att det blev min, jag tror att det här med identitet, jag tryckte någon så här feministväska på högstadiet som jag bar jämt. Jag tror att man ska inte underskatta den här pins och fattahalsband och allt sånt för att så här markera.
Ja,
jag
det
är den här personen. Liksom.
Ja. Hur höll sig dina föräldrar och brorsor då?
Brorsorna var ju feminister så att det var ganska enkelt. De hade ju redan gått den vägen. Liksom. Men och mina föräldrar, de var inte varken för eller emot. Det var mer att jag var jag. Liksom. Sen har det varit svårt på andra sätt. Jag kommer från liksom ett jantesamhälle, ska man säga. Jag startade ju upp den där ju Skate Girl, som var den här satsningen för tjejer och skatescenen. Och direkt efter gymnasiet blev jag handplockad av Umeå kommun för att starta en tjänst för att jobba med inflytande, framförallt ungas inflytande, men det blev ju såklart också jämställdhet. Så ja, jag vet inte, till slut så hamnade jag rätt i min kamp. Från början så var det mycket motstånd och sen var det mycket medvind. Men just det där att jag syntes väldigt mycket i tidningar och gjorde mycket saker som uppmärksammades, så fick jag höra ganska mycket från folk i min närhet att de får skämmas, att man inte ska synas så jävla mycket. Och
men du, hann du liksom ha någon så här idé om vad du skulle bli när du blir stor? Och hann du plugga något för att bli något annat yrke? Eller har du bara varit feminist och aktivist sedan dess? Liksom?
Jag har fortfarande liksom, tänker att jag fortfarande inte är stor och jag fortfarande inte vet vad jag ska bli när jag blir stor. Men jag har aldrig haft en så här tanke framåt. Jag har pluggat kulturantropologi och projektledning och lite sånt där, men inte något helt program eller så. Utan mer kurser här och där. Och, men det är inte det som har gjort att jag gör vad jag gör, utan det är verkligen livet och kampen som har gett mig, eller gjort att jag har skapat jobb, rättare sagt. Jag har inte getts någonting. Jag har faktiskt kämpat mig till varenda
grej. Ja. Tänker du att du ska fortsätta göra det?
Ja, jag trivs väldigt bra med det. Jag får ångest av att tänka att jag skulle liksom ha ett 8-5-jobb med en chef och inte få bestämma själv vad jag ska göra. Utan att få jobba med liksom de mest kompetenta människorna som vi i ledningsgruppen väljer in, och att få göra exakt vad jag brinner för stunden. Ena dagen kan handla om näthat, det kan handla om att förbjuda rasistisk organisering eller transpersoners rättigheter eller machokultur. Det, ja, jag tycker det är fantastiskt. Nu lär det säkert bli massa kring jämlik vård och barnuppfostran och sånt där. Mycket sånt som jag själv går igenom.
Man blir ju påverkad av där man själv är i livet, såklart.
Och själv då? Hur har du kommit till där du är?
Ja, men alltså, det är ju verkligen slumpmässigt att jag blev någon form av, om jag nu ska säga att jag är en aktivist för de som längtar. Det kan man väl säga, att jag har faktiskt aldrig uttryckt det så, men det blir så nu när vi sitter här.
Det är det men, ju verkligen.
Ja, jag inser det nu. Och också när jag pratade, hej Walter. Och också när jag pratade där häromdagen med de här läkarna, så jag känner ju att jag för en kamp och att jag har ett ansvar. Men det kommer ju väldigt naturligt och enkelt. Och, jag tror att från början så kommer mitt så engagemang och passion och så, det kommer från mitt medberoende och min beroendeproblematik. Och att jag engagerade mig för barn och unga vuxna som växer upp i missbrukarfamiljer.
Just det.
Det är därifrån jag har fått mitt intresse för att bli terapeut och sådär. Men sen blev det när jag skulle börja skaffa barn. Mm. Bara mitt första samtal jag skulle ringa när jag skulle boka en gynekologtid.
Mm.
Så liksom det motståndet jag mötte var ju helt sjukt. Alltså. Jag var inte förberedd på det. Liksom alla de här frågorna om va, är du över 40? Och va, har du ingen kille? Och hur kan du liksom, det är klart inte det går. Och sådär. Och som ju till en början bara innebar tårar, tårar, tårar.
Mm.
Jag har berättat det här i podden förut, men det var en kompis som sa till mig så här, men du löser ju olösliga problem varje dag. Mm. Liksom. Använd det som du använder med allt annat även till det här. Och då blev det som att jag liksom switchade, tog bort mina känslor och alltså jag har ju dem på sidan om, men tog bort dem från processen. Och då blev det också liksom ganska tydligt att det är ju något som inte alla klarar av.
Nej, men vi är väldigt lika där. Ja. Alltså ganska pragmatiska, ja, tror jag. Okej, okay, nu står vi på A, hur tar vi oss till Ö?
Ja.
Det får kosta med lite pengar framförallt. Då, för det är med blodsvett och tårar liksom.
Ja. Men för mig blir det också liksom en, det blir lättare för mig då att ta mig framåt. Om jag går över i det modet eller vad man ska säga.
Mm.
För att från början där när jag var så känslosam, då blev det ju jobbigt att ringa de där samtalen.
Mm.
Det blev liksom jobbigt att boka en tid. Det blev jobbigt att besluta mig för vilken donator jag skulle ha och allt vad det var. Men så när jag liksom switchade över till det där, så blev alla de besluten mycket lättare.
Och det tycker jag verkligen man har märkt när man har lyssnat på podden, att du har gjort den resan under det här året, känns det så, ja, mycket. Från början så kändes det väldigt mycket jobbigare för dig emotionellt med just donatorerna. Ja. Och i slutet var det bara, nej men ja,
så är det verkligen. Så är det verkligen. Och sen också för det där att jag har lärt mig liksom att det blir lättare att prata om något offentligt och dela med sig till andra och så, om man själv är igenom det emotionellt. Så det tvingar ju mig att ta mig igenom alla saker emotionellt som jag ska prata om i podden.
Mm.
Så att jag har nog, och sen har jag ju såklart verktyg eftersom jag är terapeut.
Mm.
Så som gör att jag kan liksom ta mig igenom grejer. Men det var väldigt intressant att höra din historia om varför du, hur du liksom visste att du var feminist. För den bakgrunden har ju inte jag alls. Tvärtom, jag är ju uppvuxen i att man ska vara liksom elitistisk och man får det man förtjänar och man måste armbåga sig fram och sådär. Och så ska man inte ta hänsyn till någon annan.
Mm.
Vilket ju är en livsfilosofi som jag typ förkastar idag.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men du Ida, hur visste du att du längtade efter barn?
Alltså, tillbaks till Holmsund och Umeå igen då. Holmsund levde jag mina 15 första år, och där är ju typ snittåldern 20 på att skaffa barn. Alltså jag hade ju en tjej i min högstadieklass som fick barn. Det är väldigt, väldigt tidigt. Mm. Och på i Umeå så var det kanske 25 år med snitt. Jag vet inte, jag kanske överdriver, men det är i alla fall bara min känsla. Så
folk skaffar barn tidigare,
ja,
helt enkelt.
Verkligen. Ja. Och mitt ex som jag var ihop med från att jag var typ 23 till 28 eller någonting. Vi planerade ju att skaffa barn. Vi sa alltid om två år. Sen kanske jag inte riktigt var helt redo för det. Men jag ville verkligen ha barn då. Så när vi gjorde slut när jag var typ 28 så kände jag värsta paniken. Sån stress. Att så här, ska jag hinna hitta någon? Var ihop med den ett tag som jag ändå hade någon typ av tanke att jag ville. Och så ska vi kunna bli gravida. Och det tror inte jag om man bor i Stockholm i 28 år eller uppvuxen här, att man känner lika mycket stress kring. Liksom.
Så är det nog.
Och sen när jag väl då träffade min nya partner efter honom, så var han, ja, jag vet inte, nu är han 42, men han var väl kanske 37 eller någonting då. Och hade en 12...
Och du var då typ 30?
29 va? Eller något sånt. 28 kanske till och med. Ja, men det gick fortare mellan andra.
Det
kanske tog slut när jag var 27 och sen kanske träffade han när jag var 28. Jag vet inte, jag har inte så bra koll. Men han hade redan en 12-årig dotter. Och var egentligen klar med barn. Men så på typ tredje dejten så var det min fråga. Han sa, okej, barn, hur tänker du? Mm. Och när han sa, men jag tror jag kanske är klar. Då sa jag, men då slutar vi dejta nu. För att jag är inte intresserad att bygga relationer med
honom. Du har så visst det så tydligt, ja, att du ville ha barn. Ja.
Verkligen, jag längtade väldigt starkt redan då. Och hade liksom kunnat bli gravid första månaden. Eller så hade det blivit det, hade jag blivit glad. Liksom, även om det hade varit katastrofalt. För vi hade ju inte någon bra relation då. Men... men sen så sa han ändå, men öppnade upp att säga, men det kanske inte är helt kört. Du får väl tjata lite. Och nu är ju han jätteglad för att vi blev gravida. Och jag tror, det finns ju väldigt lite positivt med att inte kunna bli gravid. Men ska jag säga, det enda positiva för oss, det var att han hann ikapp med sin barnlängtan.
Just det.
Från början så blev han lättad för varje män som kom. Och efter typ fjärde, femte mänsen så började han bli liksom besviken. Och sen var det han som var så här, nu fasen, nu kollar vi, nu kör vi IVF.
Så det är som att hans, liksom kampen, din kamp gjorde att han kom ikapp?
Ja, eller vår kamp var det ju liksom. Men han gjorde
hans längtan kom ikapp. Liksom.
Ja, hans längtan kom ikapp. För han var nog egentligen inte redo helt. Han sa till mig någon gång, jag är redo att slarva till ett barn. Och jag godtog inte det rent känslomässigt. Men fysiskt gjorde jag det, så vi började försöka. Men det var nog väldigt, det blev mer jämlikt längtan liksom, genom den här processen. Hur visste du, Silla, att du längtade efter barn?
Ja, men jag är inte alls lika klockren som du, utan jag ville ju inte ha barn faktiskt i många år. För att jag tänkte att jag skulle göra om mina föräldrars misstag, att jag inte skulle kunna bli en bra mamma, att jag hade för mycket mönster som skulle vara dåliga för mig och mina barn då. Det var ganska långt upp i min ålder som jag var helt säker på att jag inte ville ha barn. Och sen så var jag ihop med en kille som hade två barn. Som då var, när vi träffades, var de 3 och 5. Så att jag fick ju hoppa in och vara någon form av bonusmamma ganska direkt. Och eftersom de var så små så var det ju allt som jag hade tänkt att jag skulle vara dålig på. Och jag var ju inte alls dålig på det. Mm. Det föll sig ju helt naturligt. Jag tror också, jag har faktiskt pratat lite med min kille om det nu. För han säger att det är så naturligt för dig. Hela omhändertagandet och mammarollen och så här. Det är ju inte något som du behöver öva på. Det är som att du alltid har gjort det. Mm. Och då har vi diskuterat det ganska mycket. Och då har jag kommit på att jag tror, för jag är uppvuxen i hästvärlden. Har haft egna hästar och så. Och att det liksom är någon form av, alltså att man är ju mamma åt sin häst.
Just det.
Så att jag tror att jag kanske haft det där med mig hela tiden, fast jag inte har förstått det. Mm. Liksom omhändertagande lusten på något sätt. Men att det då var annat än barn som fick att det var hästar och djur och så här.
Så fler killar i stallet med andra ord.
Exakt.
Är bra inte bara för jämställdheten i stallet, utan också för omhändertagande av barn.
Jag tror faktiskt det. Och det kan ju säkert vara andra djur också. Men just man har ett stort ansvar om man har en häst. Liksom. Men och så att det, då väcktes ju min barnlängtan när jag fick prova på att vara bonusmorsa.
Mm.
Sen tog det ju ganska lång tid från det tills, hon är här. Mm. Mitt lilla mirakel.
Mm.
Men jag hade inte alls med mig det här med från på samma sätt som du hade. Alltså det här, Ida, det här med att du är en person som är engagerad och passionerad och liksom är van att kämpa och sådär. Hur har det gynnat dig i din längta barn eller skaffa barnprocess?
Alltså på ett sätt så vill jag svara noll. För jag tycker verkligen att alla som kan ge ett barn kärlek förtjänar fan att bli gravida när de vill. Gud eller evolutionen eller vad det nu som har skapat oss har gjort något knas där, känns det som. Det som bör inte vara den här kampen.
Men, så vad fint sagt, så sant alltså.
Mm.
Det finns ju ingen rättvisa i varför det blir olika för olika personer.
Nej, det är något jag aldrig kommer fatta. Men i verkligheten ändå skulle jag nog säga att det har varit bra på flera sätt. Nu kanske det låter det som en humble brag, men jag har ändå, trots att det var kämpigt där i början, så har det gått rätt bra med det mesta jag har gjort. Jag har liksom, på grund av att jag har kunnat lägga jävligt mycket tid och liksom kämpat som fan för att komma dit jag vill, och det mesta har gått att lösa. Så för mig att hamna i det här, att bara, nej men det här är ingenting jag kan bara jobba dygnet runt extra för att lösa. Det spelar ingen roll att vi ligger 7 dagar runt ägglossning. Det funkar ändå inte ändå. Jag tror att det har liksom gjort någonting med mig som person att få en förståelse för människor.
Att det inte går att fixa allt.
Nej, liksom. Det går inte. Och jag tror också att jag faktiskt, tror jag, det här kanske folk kan se emot, att alla älskar sina barn lika mycket och är lika tacksamma, men jag tror faktiskt att de som kämpar uppskattar det lite mer.
Jag är till och med, mycket beredd att hålla med dig.
Alltså till och med graviditeten.
Ja.
Jag hade inte den värsta, men absolut inte en bra graviditet. Jag kunde liksom inte sova. Hade ju 5 olika preparat för mina sura uppstötningar och halsbränna. Och liksom kunde inte ligga i sängen på grund av foglossning. Och, alltså, det var
men
mycket.
Du älskade det, eller hur?
Jag älskade det. Alltså, jag bara, när folk sa, gud vad ska du göra de sista veckorna? Så här, jag bara, jag ska njuta av den här magen. Jag ska njuta av att jag är gravid. Och jag tror att jag hade varit en typisk klaga på allt i graviditeten person om jag hade blivit det på en gång. Liksom. Och jag tar liksom ingenting för givet. Varenda stund med min son är liksom så jävla värdefull. Men kanske också att jag har blivit lite mer orolig. Att kunde det gå till helvete så kan säkert annat också gå till helvete. Jag har varit så här spädbarnsdöd, akut spädbarnsdöd. Fy fan alltså. Det kan absolut hända mig. Alltså förut så trodde jag inte att jag var en av dem
det inte
skulle
inte
gå
mig,
för.
Liksom.
När vi sa ju från början, både, jag har ju varit gravid innan, gjorde abort, och min sambo har ju obviously gjort någon gravid. Och så för oss var det så här, men det kommer gå på första försöket. Och blev så besvikna över att det bara inte funkade hur mycket vi än försökte.
Ja, men det kan jag tycka så här, det var faktiskt några som sa det till mig när jag höll på, när jag hade som jobbigast liksom, när jag hade gjort 9 försök typ, och det kändes helt hopplöst allting. Då var det några som sa till mig så här, men när du väl blir gravid, då kommer du tycka att det är så enkelt. Så alla de här som du hör nu, som du blir provocerad av, som gnäller på sina graviditeter, du kommer aldrig hamna där. Jag tänkte, hur kan ni veta det? De var så här, jo, men för alla hormonprocesser och allt som man håller på med när man försöker och längtar, de är så otroligt mycket jobbigare än de naturliga. Så du kommer liksom att älska att vara gravid, vilket jag ju också gjorde. Så det är bara en liten pepp till er som lyssnar, som längtar och som tycker det är jobbigt när vi pratar om graviditet och bebisar och så. Tänk att det, ni kommer gilla det.
Nu kommer jag PK Ida in här. Alltså, någonting som jag stört mig på väldigt mycket i processen, det är just ett ord du sa nu, och det är det naturliga.
Alltså, så jävla sant. Bra, Ida.
Oavsett om det handlar om hur du blir gravid, eller för mig då som också födde med kejsarsnitt.
Just det, hur man föder.
Du födde inte naturligt.
Det är så sant. Så viktigt.
Så det
är lika naturligt att föda vaginalt som med kejsarsnitt.
Ja, det är klart.
Och det är och lika naturligt hur man har blivit gravid.
Ja, alltså, vi lever i ett samhälle där det funkar så, och då är det naturligt.
Vad bra för mig att jag fick in dig här i podden som kan rätta mig när jag säger fel.
Jag tycker inte ni har sagt så mycket faktiskt. Det är mer det övriga samhället som jag alltid polisade där.
Ja, men det är bra, för att det är så man förändrar ju. Man behöver, jag vet inte om du har hört det, men det var ju, jag träffade ju när jag var och köpte kaffe på mitt favoritcafé, så träffade jag ju en tjej som har lyssnat på podden, hon jobbade i fiket.
Mm.
Och så berättade hon om hur vi har hjälpt henne i hennes kamp, eller i vår kamp, sa hon.
Mm.
Och pratade om henne och hennes partnerskamp. Mm. Och jag bara tog för givet att det var en man.
Mm.
Utan att ens reflektera över det.
Just det, det hörde jag om.
Och sen så visade det sig ju att de har två tjejer. Jag träffade henne häromdagen igen, för jag är ju där ofta. Så nu har jag ju nästan blivit som kompisar. Men, och det, varje gång jag ser henne så bara blir jag påmind om att jag är inte så icke-normativ som jag tror liksom.
Nej, och jag som då har titel jämlikhetsexpert gör ju liksom...
Trampar ur klaviet,
ja,
också.
Ja, som min 16-åriga bonusdotter. Hon är ju bäst på att polisa mig.
Är hon bättre än vad du är?
Ja, på många saker. Ja. Hon bara, vadå, vet inte vad genderfluid är? Alltså hela tiden så får jag...
Vad heter det? Genderfluid? Vet inte jag vad det är.
Nej, men att man har en flytande könsidentitet. Att du inte vill benämna dig. Ibland så kan du säga att men, mitt pronomen är hen. Eller någon annan dag kan du känna, nej men idag så...
Ja, vad coolt alltså.
Är hon, och så vidare.
Alltså när jag hör det, jag har en annan kompis, hennes syskonbarn, de pratar om att de är vaginabärare och kukbärare istället för att säga man och kvinna, eller tjej och kille. Så. Jag blir så peppad av att ungdomarna är bättre.
Ja, eller vaginabärare och kukbärare, det kanske han används mer när man ska beskriva saker som människor som har mens till exempel är vaginabärare, men det kan vara en man som har mens, alltså, än att man identifierar sig som det. Men,
just det. Ja, jag har mycket kvar att lära. Du, tycker du att det finns några nackdelar med att vara en person som är bra på att kämpa och vara engagerad och passionerad och sådär?
Ja, så det självklara som säkert alla tänker och vet där ute är ju stress och utbrändhet. Det är inte som att orättvisorna tar semester eller paus. Det finns ju alltid något att göra. Man är inte klar med räkenskaperna och kan gå hem för dagen och känna att man har gjort klart någonting. Och alltså jag har klarat mig från utbrändhet, stress
har
varit
nära.
Konstant. Ja, och det var faktiskt när vi kämpade för att bli gravida.
Mm.
För att just den psykiska pressen som det innebar, som jag var inne på tidigare, att jag inte kunde styra och inte kunde kontrollera det, att den här inre stressen som tog över, det var, då var jag nära faktiskt. Och såklart allt hat av meningsmotståndare och sådär.
Får du mycket skit?
Ja, alltså när jag väl är och syns väldigt mycket samtidigt offentligt och är på liksom de stora liksom Aktuellt och morgonsofferna och gör stora kampanjer för någonting. Och framförallt, inte så mycket jämställdhetsfrågor, men antirasistiska frågor får jag väldigt mycket.
Ja, det är värre såklart. Ja,
många, många rasister och nazister på min hals. Men det kan jag ändå också ta på något sätt. Men det jag tror jag tycker är svårast, det är nog att många kan störa sig på en. Alltså man håller på med det här och syns och kommer nya grejer och det är präktigare efter det präktigare. Nej, men att folk tycker det. Senast igår så sa till och med min kille till mig, men vad fan, slutet var så jävla präktig. Fattar du hur det där uppfattas av folk? Liksom? För då skulle jag börja engagera mig i klimatkampen med min nya grej när jag var i Spanien. Jag fick sån jävla klimatångest. Jag är uppvuxen i den här jantemiljön som jag sa, så att jag har så svårt att inte bara vara omtyckt av allt och alla. Och det måste man acceptera när man
det är väl en helt mänsklig grej, att man vill vara omtyckt.
Jo,
få bekräftelse säkert. Och kärlek och så.
Och sen har jag ju samma, som du var inne på, vi är lik på fler än ett sätt med beroendet. Det påverkar ju också att man gärna vill att alla till slut ska tycka om en. Liksom.
Man vill vara alla till lags.
Och det är jävligt svårt om man ska kämpa
mot orättvisor. Det är väldigt svårt att vara alla till lags och kämpa mot orättvisor.
Ja.
Det går liksom inte riktigt ihop. På något sätt.
Nej. Och det sista av allt som ändå följer med på det kan man säga, det är ju det att alla tycker att man ska driva deras kamper. Om man hörs om många grejer så ska man tycka om alla grejer och dela och säga något om allt. Och då om någon gång så går man sönder, så att man får göra jävligt många besvikna helt enkelt. Att jag kan inte ta den kampen också.
Det känner jag ju med att jag upplever att alla tycker att man alltid ska vara tillgänglig. Med att jag får ju mycket mejl och vi får till podden som vi uppmanar till. Men jag får på andra olika sätt också väldigt mycket frågor som inte är generella, utan de vill att jag ska ha åsikt om deras medicinering och deras specifika process och sådär. Och då har jag ju faktiskt tagit mig tid att svara på alla sådana saker. Men det känner jag nu sen jag blev mamma och har lite mindre tid helt enkelt. Att det är så här svårt. Och då kommer det in det där med att man gör någon besviken.
Mm. Ja gud, jag har fått tusentals meddelanden av folk som berättar för första gången för någonsin om att de blev utsatt för våldtäkt till exempel. Ja. Och
som du inte hinner svara på.
Jo, också. Jag har svarat på vad jag tror i alla fall allt, men det går inte i det långa loppet att göra. Nej. Det. Alltså, jag har inte svarat på alla meddelanden jag har fått, men just när folk berättar för första gången för någon, om jag vet vad jag har gjort det. Men tyvärr inte lika långt och engagerat som jag kanske alltid vill, utan jag får bara så här, säga verkligen att jag känner mer än och att skammen inte är den som bär och att det finns hjälp att hänvisa vidare. Så.
Ja, nej, det är en svår balansgång.
Nu har vi varit inne på allt det här jobbiga med att vara engagerad och kämpa. Men vad tycker du är det roligaste ändå med att
men gud, det är ju så mycket. Alltså för det första, all den... att det är så tydligt att man hjälper någon.
Mm.
Alltså, många som mejlar till podden mejlar ju med inledningsmeningen så här: jag har väldigt länge känt mig ensam, nu gör jag inte det längre. Mm. Tack vare podden.
Mm.
Det är ju liksom bara ett sånt mejl skulle få mig att fortsätta hålla på med podden. Det är ju så coolt att jag kan få en annan person att känna sig mindre ensam.
Och har inte det gett dig också att du också hör av dig till människor som hjälper dig på något sätt,
jo,
i livet och vardagen?
Absolut. Det blir så här pay it forward-effekt, ja. Absolut.
Man fattar när man väl får det själv hur mycket det betyder. För jag tror att de flesta som inte har fått det tror att, ja men vadå, Silla och Ida, de får väl säkert supermycket kärlek. Och så kanske man inte får något under perioder för att alla tänker att alla andra hör av sig.
Ja.
Och med tanke på att det finns mycket motstånd och att det är jobbigt att bryta mot normer och kämpa, så är det superviktigt att faktiskt höra av sig till människor som inspirerar en.
Det är en väldigt bra påminnelse. Och sen tänker jag att det har gett mig personligen också att jag... alltså att man lyfter locket på massa skamfyllda saker och att jag också har varit personlig och berättat vad jag tycker är jobbigt och så här, med hur, när jag känner mig ensam och inte och sådär. Det har ju gjort att alla mina det är som att jag har bett om hjälp via podden.
Mm.
Så jag får ju så himla mycket av alla i min närhet på ett helt annat sätt än vad jag fick förut. Och vilket jag också hade fått om jag bara själv hade vågat be om hjälp.
Mm.
Så jag satt senast i telefon med flera nära vänner igår som mår på olika sätt mindre bra. Och då sa, du måste be om hjälp.
Mm.
Alltså man behöver inte klara allt själv. Och det är ju verkligen när man håller på med de här processerna att försöka bli gravid.
Mm.
Be om hjälp.
Mm. Men det är också en till bonus då, att man tänker att när man ger människor pepp och kärlek och så vidare, så får man ännu mer av den människan, för då orkar den människan lyfta på fler lock.
Ja, verkligen. Mm. Vad tycker du är det bästa?
Nej, men samma. Alltså att känna, alltså både framförallt nu känner jag att på samhällsnivå, att jag känner att det händer på riktigt grejer. När man ser något inslag med någon så här ung gymnasietjej som säger ens meningar rakt av och liksom har implementerat det i sitt eget liv.
Det är så coolt.
Det är så jäkla mäktigt.
Samtyckeslagen måste ju också varit en sån befrielse att den gick igenom.
Ja, verkligen. Alltså att det faktiskt går att komma i mål. För det är många grejer som man känner att absolut förändra normer, föreläser där. Men vad händer? Liksom, man får inte alltid del av effekterna. Men det får man ju verkligen med lagstiftning. Nu håller de på ganska. Nu har man ju sett att men det ger mycket fler fällande domar. Och tänk att jag har hjälpt folk att få upprättelse för
något
av det värsta som kan hända än. Det är, men också alla de här privata meddelandena. Människor beskriver hur det har hjälpt och att de har valt nya vägar i livet och att de har vågat dumpa sin kille och allt sitt som är liksom jätteskönt.
Du, vad kommer du kämpa för i framtiden?
Som jag sa, det har varit jäkligt mycket kamp. Det är ganska skönt också att få landa lite. Det är nog första gången i mitt liv som jag känner att jag inte behöver starta en ny kamp varje morgon, utan att jag faktiskt förtjänar att få vila lite grann i mitt liv just nu. Jag är extremt nöjd med att bara vara här och hade liksom supermycket ångest över kommer jag klara av att vara föräldraledig och så vidare. Men just den här kampen har gjort att jag njuter sönder det som jag annars säkert hade blivit stressad över och ville gå tillbaka till jobb. Så jag vet inte. Det som jag redan har börjat klura på är väl det här, vill jag fler barn och kommer det gå? Men ja, det kanske vi får prata
om. Det kanske vi pratar om nästa vecka. Gud vad spännande. En annan grej som jag tänker på apropå det här med kämpa och kamp, det är att och att nu vara föräldraledig, det är att liksom när jag vaknar varje morgon och tittar på henne, så är det som att min kamp för att få en familj är ju över. Jag har ju en familj nu. Och det kommer jag alltid ha. Och det blir så, jag tänker jag skulle säga det till er lyssnare som lever ensamma och inte är så nöjda med det. Och av att klockan tickar anledningar hamnar i att man behöver skaffa barn själv för att man inte har någon att skaffa barn med. Jag träffar ju många sådana kvinnor varje dag typ, som liksom tvingar sig till att skaffa barn själva fast de inte vill det. Och det, när vi pratar om kamp, då känner jag så här att jag höll in väldigt många år på att kämpa för att få en familj genom att kämpa för en relation. Att jag liksom satt ett lika med tecken mellan bara jag har en kille så har jag en familj. Och liksom har varit i osunda relationer. Alltså jag har verkligen så här kämpat för att hitta en man, behålla en man. Men nu så här, det är så irrelevant tycker jag. Och just den skillnaden för mig att jag fattade att en relation och en familj inte är samma sak.
Nej, där lärde jag mig väldigt mycket. Det är klart att jag fattar det, men jag tycker att ni har pratat så, eller du har pratat så himla bra om det.
Ja, men det är verkligen någonting som jag har lärt mig. Och nu har jag ju en relation också som är jättehärlig och jag tycker om honom på alla sätt och vis jättemycket. Men det är ändå så här, jag kommer för resten av mitt liv alltid ha en familj nu. Och det önskar jag att alla andra singeltjejer fick känna. Att det inte finns någon så, samma typ av ledsamhet kring att det inte ha en man. Utan att fokusera på barnet bara. Det kommande förhoppningsvis barnet. Jag tänkte att vi skulle runda av. Vad tycker du, Ida?
Ja,
har du något
med
som du vill tillägga?
Nej, bara att jag är jäkligt peppad på att för första gången faktiskt prata om min resa offentligt.
Ja, det ska bli så spännande. Det gör vi nästa vecka. Och sen kommer ju Ida vara med i 3 avsnitt utöver det här. Så passa på om ni har frågor. Vi ska ha en hel frågepodd tänkte vi. Så att mejla frågor, antingen era vanliga jag vill ha barnfrågor, men ni kan också passa på att mejla specifika frågor till Ida. Till som vanligt info@jagvillhabarn.com.
Ja, och det sista avsnittet tänkte vi faktiskt också gå in lite grann på det kanske ännu mer tabubelagda ämnet manlig barnlängtan.
Ja.
Och med tanke på allt jag har pratat om, att jag jobbar med allt vi inte pratar om och så vidare, så kommer vi att gå ut genom Jag vill ha barns kanaler med en anonym enkät. För vi vill ha in ni män där ute som längtar efter barn, era berättelser.
Ja.
Och ni kvinnor eller icke-binära som lyssnar kan också tipsa manliga bekanta som inte lyssnar på podden att gå in på kontot och skriva. Det är helt anonymt, men vi kommer också använda de här berättelserna tillsammans med en manlig gäst förhoppningsvis som kommer prata om det här. För det locket måste vi också lyfta
det
på.
Det måste vi verkligen. Det har vi pratat om här att varje gång vi försöker lyfta det här i podden. Vi får väldigt lite respons på det. Så att ni som känner män med barnlängtan, säg åt dem att är det några avsnitt de ska lyssna på så är det nu. Och att de ska mejla in till oss.
Yes.
Och svara på enkäten. Vi ses om en vecka.
Det gör vi.
Tack och hej.
Tack och hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.